Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Det här är lektion 3 i förklaringen av Kitab al-Zuhud från al-Jami' al-Tirmidhi av al-Imam Abu Isa rahimahullahu ta'ala. Och som sagt var så går vi igenom de autentiska haditherna. De utvalda haditherna då som då är autentiska. Och vi väljer att bara läsa själva hadithen och hoppar över berättarkedjan. Ja. Och författaren säger här i kapitel 18: Bab ma ja'a fil hammi fid dunya wa hubbiha. Kapitlet vad som har berättats beträffande att älska detta världsliga liv och att vara besatt av dess, yani av det här livet då. I denna kapitel så berättar författaren från Abdullah ibn Mas'ud att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den personen som blir otroligt fattig, men nazalat bihi al-faqa, och men nazalat bihi faqatun, fa anzalaha bin-nas lam tasuddu faqatahu. Den personen som blir extremt fattig och söker hjälp i att lösa sin fattigdom genom att vända sig till folk, kommer inte att bli av med sin fattigdom. Och den som försöker bli av med sin fattigdom hos Allah subhanahu wa ta'ala, kommer Allah att hjälpa. Yani, det är bara en tidsfrågan innan Allah ger honom det han vill snabbt. Ajil au ajil. Yani, han ger honom det han vill direkt eller efter en stund, efter ett tag. Och i denna hadith så nämner då profeten alaihissalam hur folk är som är otroligt fattiga. Och al-faqa är typ de som inte ens har mat för dagen nästan. Och då har man då två alternativ. Det första är att man vänder sig till folk, och de nämner här i förklaringen att man beklagar sig av oss folk. Jag är så fattig och det är så synd om mig och jag har ingenting och så vidare. Om man inte vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala, då kommer man i slutändan inte att få hjälp. Men om man vänder sig till Allah azza wa jal och yani, nämner sitt behov för Allah och sin fattigdom och att man behöver Allah subhanahu wa ta'alas hjälp, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att hjälpa honom. Antingen direkt eller efter ett tag. Och vi lär oss av denna hadith att är man i behov av någonting, så ska man vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska vända sig till Allah azza wa jal. Han är den som äger allting. Han är al-ghani, al-malik. Den som äger allting och den vars rikedomar aldrig tar slut. Till skillnad från att vända sig till människor som själva är i behov av Allah, och allt de har de fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Så vänd dig istället till Allah azza wa jal och be honom om hjälp. Ja. Sen nämner författaren i nästa kapitel att Muawiya ibn Abi Sufyan kom till Abu Hashim ibn Utba då han var sjuk för att besöka honom. Och han sa till honom: ja Khal, min morbror, vad är det som får dig att gråta? Genom den här mannen Abu Hashim var sjuk och grät. Så Muawiya sa: vad är det som får dig att gråta? Är det din smärta? Eller är det oviljan att lämna detta världsliga liv? Och då så sa mannen: kullun la, ingen av dem. Men orsaken är att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fick oss att avge ett löfte som jag inte tycker att jag har uppfyllt. Han sa: det räcker att du från denna värld, när du ska samla ihop pengar, fixar, eller att du samlar från rikedomar ett riddjur och en bekänt, en person som jobbar åt dig. Men idag så har jag samlat på mig så mycket eller så mycket mer än det som jag lovade profeten sallallahu alaihi wasallam. Och denna hadith säger Sheikh Albani att den är hasan. Så vad hände här? Den här mannen var sjuk. Och Allah alam, det verkar som att han låg på dödsbädden. Och han grät. Vad var det som fick honom att gråta? Det var inte det som Muawiyah trodde. Att han var mån. Eller han var rädd för att lämna livet. Eller han led av smärtor. Utan det var det här löftet som han tyckte att han hade svikit till profeten Muhammad a.s. Och vad var löftet? Att samla inte på dig för mycket i dunya. Det räcker med att du har ett riddjur som du kan använda fi sabilillah. Och en khadim. En tjänstemänniska som jobbar åt dig. Men jag har samlat på mig mer än så. Och de sa att när han dog så räknade man hans pengar och han hade ungefär 30 stycken dirham. Vilket inte är speciellt mycket. Men hadithen är i alla fall en indikation på att man inte ska samla på sig för mycket i det här världsliga livet. Det är inte ett mål som man ska ha, utan målet är att komma in i paradiset. Samla på sig så mycket goda gärningar som möjligt. Vi kommer att komma tillbaka till just det här ämnet i detta kapitel då. Ja. Och i nästa kapitel, som då är ett underkapitel här, så berättas det från Abdullah ibn Mas'ud att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La tattakhidhu ad-dhay'a fatarghabu fi ad-dunya." Här så sa profeten alaihi salam till Abdullah ibn Mas'ud att du ska inte skaffa dig en trädgård, för det kommer att distrahera dig i det här världsliga livet, eller det kommer att få dig att fastna i detta världsliga liv. Yani, vad som menas med den här hadithen är att du ska inte samla på dig, eller du ska inte sysselsätta dig med något som distraherar dig från nästa liv. Du ska inte sysselsätta dig med någonting som gör att du glömmer bort nästa liv på bekostnad av att kämpa för att komma till paradiset. Det är det som menas med denna hadith. Yani, någonting som får dig att inte dyrka Allah subhanahu wa ta'ala som du borde. Det här är någonting som inte är passande. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah." Att det finns män som inte distraheras av sin handel, det de köper och säljer, från att minnas Allah. Det här är en sann muslim. Den som inte distraheras av sin rikedom och sin handel och sina affärer från att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Han skjuter inte upp bönen på grund av handel. Han stänger sin affär och går till moskén. Även om det är kunder som står i kö. Det är salah, khalas. Yani, hans dunya är inte ett hinder för att han ska komma in i paradiset. Och när blir det klandervärt? Och det är det man måste förstå här. Att sysselsätta sig med världsliga saker. Det är om de är en distraktion från dina förpliktelser. Eller får dig att falla in i någonting haram. Då är det någonting dåligt. Och det här är tyvärr någonting som händer. Och profeten Al-Islam nämnde en liknande hadith som finns i Abi Dawud. Han sa: "Idha taba'atum bil'ina." Om ni börjar syssla med ina, en form av ränta. "وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ." Och ni tar tag i konsvans. "وَرَذِيتُمْ بِزَرْبِ." Och ni nöjer er med jordbruk. Det vill säga ni sysselsätter er med dunya. Jordbruk och så vidare. Att odla och liknande. "وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ." Och ni lämnar att strida för Allahs skull. Så kommer Allah att straffa er med en förnedring. Och denna förnedring kommer inte tas bort tills det att ni går tillbaka till religionen. Så vad hände här? Yani, när muslimerna sysselsätter sig med haram och världsliga saker på bekostnad av att ge religionen seger, att göra sina böner och fasta ramadan och hjälpa fattiga och att försvara religionen och så vidare, så kommer Allah att straffa oss med en förnedring. Och denna förnedring går inte bort tills vi gå tillbaka till religionen. Så de här sakerna distraherar från det som för honom närmare till Allah. Och då går han vilse och lämnar sina förpliktelser och han blir förnedrad. Och det är tyvärr någonting som har drabbat den muslimska umman. Och denna hadith är ett starkt bevis på våra tillstånd. Vi har lämnat många av våra förpliktelser. Och många muslimer är sysselsatta med synder, ränta och dunja och så vidare. På bekostnad av religionen. Och då har Allah förnedrat oss. Och denna förnedring kommer inte gå bort tills vi vänder oss tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Tills vi går tillbaka till islam. Att praktisera religionen så som Allah vill. Sen säger författaren Bab ma ja'a fi tul al-umr lil-mu'min. Kapitlet vad som har nämnts beträffande att en troende har ett långt liv. Och han nämner här hadith Abdullah bin Busr radiyallahu anhu att en arab, en beduin sa ya Rasulullah, man khayrun nas? Vem är den bästa av människor? Och då så sa profeten alaihi salam, man tal umruhu wa hasuna 'amaluhu. Den som lever länge och vars gärningar är goda. Och hadithen efter är ungefär likadan. Att en man sa ja Rasulullah, vem är den bästa människan? Och då så sa profeten, man tal umruh wa hasuna 'amaluh. Den som lever länge och vars gärningar är goda. Och då så sa mannen, och vem är den värsta av folk? Då så sa profeten alaihi salam, den som lever länge men vars gärningar är onda. Så i dessa två hadither lär vi oss vem den bästa människan är. Den bästa människan är den som lever länge och fyller sitt liv med goda gärningar. Han fyller sin tid, sina dagar, sina nätter med att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. För det här livet är ett test. Och vi är här för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah har sagt att han har skapat oss med syftet av att vi ska dyrka honom. Och det här livet är kort. Och den tid vi är i det här livet är som en affärsmans kapital. Ras al-mal. En affärsman som har ett kapital som han ska investera. Så ju längre liv man har, ju större kapital har man. Den som investerar lite pengar får lite avkastning, eller hur? Även om aktierna går upp eller någonting sånt. Men den som investerar mycket får också mycket vinst, om det är vinst. Och samma sak är det med dunja. Den som dyrkar Allah i 2-3 år är inte som den som dyrkar Allah i 50-60 år. Eller hur? Det är stor skillnad. Så vi har de här korta åren, 60 år, 70 år kanske, max nästan. Det här är vårt kapital. Så ju mer du fyller den här tiden med att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, ju bättre muslim är du. Och ju högre belöning får du av Allah subhanahu wa ta'ala. Till skillnad från den sämsta människan som slösar bort den här tiden han har fått i det här livet. Den här korta tiden med att synda och att inte närma sig Allah subhanahu wa ta'ala. Den här människan är den sämsta människan. Den som inte tar vara på livet. För man lever ju bara en gång i det här livet, eller hur? Och det finns ingen andra chans. Man kommer aldrig tillbaka till det här livet. Det går inte. Så man har bara den här chansen att försöka närma sig Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Och det berättas ju också i en hadith om två bröder som blev muslimer samtidigt. De blev muslimer samtidigt. Taib. Den ena brodern dog som martyr i krig. Och det här är någonting bra, eller hur? Hans broder dog året efter honom. En vanlig död. Och en man såg dem båda i drömmen. Och han såg att mannen som dog året efter hade en högre position än mannen som dog som martyr året innan. Så han blev förvånad. Han gick till profeten al-Islam och förklarade och frågade. Och då så sa profeten al-Islam, gjorde han inte så här många salah extra? Alltså, förstår ni situationen? De blev muslimer samtidigt och gjorde lika mycket bra gärningar. Men den ena levde ett år längre än den andra. Taib. Men den andra hade en dygd för han hade dött som martyr. Men han som levde ett år länge kom högre upp i nästa liv, i paradiset. Varför? För han hade gjort salah ett år mer än den andra brodern. Och han hade fastat en ramadan mer än den andra brodern. Så det höjde honom över honom i nästa liv. Så det härifrån är det bästa man kan fylla sitt liv med. Dessa goda gärningar. Och här är också en fayda. Har ni någon gång hört araberna säga Tala Allahu umrak? Dua, hörde du? Tala Allahu umrak. Må Allah ge dig ett långt liv. Må Allah ge dig ett långt liv. Är den här duan bra eller dålig? Ja? Baserat på denna hadith. Den bästa är den som lever länge och gör goda gärningar. Som Sheikh Uthaymin säger, rahimahullah, det är bättre att säga må Allah ge dig ett långt liv i lydnad. Inte bara må Allah ge dig ett långt liv, för ett långt liv kan vara dåligt. Som den här mannen som lever och syndar 70-80 år. Han får bara mera synder och får en hårdare straff i nästa liv. Så säg inte bara må Allah ge dig ett långt liv, utan må Allah ge dig ett långt liv i lydnad till honom. Ja. Sen säger författaren i kapitel 23, kapitlet, vad som har nämnts beträffande att denna umma har en livslängd på mellan 60 och 70 år. Vad som har berättats beträffande att denna umma, detta samfund, har en livslängd på mellan 60 och 70 år. Och här nämner han hadithen där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: Umru ummati min 60 sanatan ila 70 sana. Livslängden på folket i min umma kommer att vara från 60 till 70 år. Och denna hadith är sahih. Så denna hadith så säger profeten alaihissalam att folket i min umma lever mellan 60 och 70 år. Och ni vet ju att varje profet hade ju folk som trodde på honom, och det är de som kallas för umma. Och det nämndes i vissa hadither att det har funnits 70 stycken umma, och vi är den sista umma. Och vi är den bästa umman. Men folk tidigare levde längre. Folk tidigare levde längre. På Adams tid levde man 1000 år nästan. Och sen så har lever folk kortare. Men profeten Al-Islam nämnde här att den medelmåttliga livslängden för folket i denna umma är mellan 60 och 70 år. Det vill säga, som det sades i en annan hadith, och få är de som lever längre. Få är de som lever längre än 70 år. Så det här är också en tankeställare att vi lever kort. Man är ung, sen man blir 15 kanske, man börjar praktisera islam och så vidare. Sen har man bara kanske 50 år framför sig. Så man ska inte slösa bort de här åren, utan man ska ta vara på de här åren. Och den här hadithen handlar om de som når den här åldern. De som blir 60 år. Finns de som inte ens blir 60 år? 60-70 år. Och så finns det ett fåtal som blir äldre än 70 år. Hur gammal blev profeten Muhammad a.s.? 63. Hur gammal blev Abu Bakr? 63. Hur gammal blev Omar? 63. Hur gammal blev Uthman? 80-81 någonting. Hur gammal blev Ali? 63. Subhanallah. Profeten sallam, Abu Bakr, Omar och Ali 63 år. Och Uthman radiallahu anhu blev strax över 80 år. Och Al-Hafidh Ibn Hajar nämner att vissa hukama, vissa visa människor säger att människans ålder delas in i fyra stycken faser, kan man säga. Tufulia, det vill säga barndomen. Thumma shabab, ungdomen. Thumma al-kuhula, vad kallas det för? Efter ungdomen kommer ens vuxna liv. Thumma shuyukha, och sedan ålderdomen när man har blivit gammal. Och den sista fasen i livet. Och det är det som kommer efter 60 år. Och han nämner också här att när man väl har passerat 60-årsgränsen så är man nästan alltid svag. Din kapacitet och kroppsstyrka och hälsa har försvagats. Så att passa på att ta vara på den här tiden med att göra goda gärningar. Typ tafarrur, vad kan man säga. Ge allt du har. Sista spurten i livet för att närma dig Allah subhanahu wa ta'ala. För till skillnad från din ungdom, du kanske är stark och så blir du svag på grund av sjukdom och så blir du stark igen, eller hur? Men när du har passerat 60-70 kallas, har du blivit svag, blir du inte stark igen. Det finns ingen återvändo. Så ta vara på de här sista åren i livet med att lyda Allah subhanahu wa ta'ala.